Här börjar kabinettssekreteraren av Sven Westerberg. Inläst av Håkan Julander för Saga. Dedikation till Ann-Katrin. Citat. Den farligaste lärdomen. Hur vi kan tvingas undertrycka sanningen för att förhjälpa den till seger. Om detta är vår plikt i den roll som ödet givit oss, hur rak måste inte vår kurs vara om vi inte ska gå under? Dag Hammarskjöld. Värmen hade varit pressande hela dagen, men regnet och vinden som kom under kvällen förebådade ändå den höst som förr eller senare skulle drabba den franska huvudstaden och få bladen på träden längs boulevarderna att gulna och regnvåta falla till marken. Det fanns inget uppseendeväckande i den gamla kvinnans sätt att gå när hon kom ut ur porten på det gamla huset på Boulevard Saint-Germain och började gå i riktning mot tunnelbanestationen vid Rue du Bac. Kanske var det däremot uppseendeväckande att en kvinna i så hög ålder var ute ensam vid denna tid på kvällen. Klockan närmade sig 22:30 och regnet och vinden gjorde att det var få människor ute. Hon hade inget paraply. Hennes tunna gråa hår blev snabbt vått och blöta hårslingor klistrade sig vid de djupa fårorna i den gamla kvinnans panna. Flera gånger vände hon sig om, som om hon ville förvissa sig om att ingen följde efter. Hon hade ingen väska med sig och den tunna grå poplinkappan var bara knäppt till hälften. Hon gav intryck av att ha beslutat sig för att lämna det hus hon kommit från mycket hastigt. En och annan fotgängare som mötte henne kunde lägga märke till hennes underliga ansiktsuttryck. En egendomlig blandning av förvirring och skräck. Men ingen brydde sig om henne. Ingen talade till henne. Och ingen ägnade den gamla damen en tanke efter det att hon försvunnit ur deras synfält. Storstadskvällens anonymitet och känslokyla omslöt henne och lämnade henne åt sitt öde. Hon korsade gatan. Tvekande och med oroliga blickar åt bägge håll. Så svängde hon ner Rue Saint-Thomas d'Aquin och stannade på den lilla platsen framför kyrkan. Hon stirrade på den rödmålade porten, länge, som om hon väntade sig att den skulle öppnas. Sen lyfte hon blicken upp mot klockan och hela hennes kropp svajade plötsligt till. När hon återfått balansen blev hon stående orörlig, stel och bredbent, medan septemberkvällens regn rann från hårfästet nerför ansiktet och blev till små droppar på den gamla kvinnans hakspets. Hon fortsatte att gå, nu långsammare och mindre målmedvetet, med blicken fästad på marken framför sig, som om hon gick på ojämn mark och var rädd för att falla. På Rue du Bac tryckte hon sig allt mer upp mot husväggarna, och det fanns nu något i hennes gång, i hennes beteende, som vittnade om att allt inte stod rätt till med hennes mentala tillstånd. Vid nummer 140, utanför porten som ledde in till det lilla kapellet, stannade hon tvärt och började gå tillbaka samma väg hon kommit. Vid metrostationen försvann hon ner för trapporna och några minuter senare vandrade hon i gångarna ner mot perrongen medan luftströmmarna från tunnelbanans irrgångar torkade regnvattnet i hennes ansikte och den fräna stanken av urin då och då nådde hennes näsborrar. På perrongen blev hon stående och hennes blick riktade stelt mot reklamaffischerna och raden av de vita plaststolarna på andra sidan det tomma spåret. När tunnelbanetåget kom steg hon på utan att se sig om och satte sig bredvid en ung man i en nersliten ostruken kostym. En 48 timmars mardröm hade börjat. Dr. Michel Chauffard på Saint-Louis-sjukhuset, som tog emot den gamla kvinnan i den grå poplinkappan, försökte få fram så mycket information som möjligt från föraren till den ambulans som fört henne till akutmottagningen. De stod i korridoren utanför undersökningsrummet och Dr. Chauffard betraktade de trötta ögonen på ambulansföraren och skäggstubben som vittnade om ett långt arbetspass. Han hade undersökt kvinnan utan att finna något större somatiskt fel på henne. Hon var utmattad, uttröttad och hade utan tvivel satt i sig en del alkohol, men det var hennes psykiska tillstånd som var svårdiagnostiserat. Vilka upplysningar fick ni innan ni körde iväg?